I natt kör NHL-säsongen igång och det är hög tid att dra fram spåkulan.
Den är nyservad och full med obestridliga sanningar.
Det här är Ylesportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen. En sak som vi ska kunna säga i den här fina spåkullan som vi har nu här framför oss, så det var det att vilket kontrakt skulle Connor McDavid skriva på för Edmonton Oilers om något överhuvudtaget? Och nu visade det sig att vi redan fick det svaret. 2 gånger 12,5 miljoner i året. Någonting som de flesta verkar överens om att är den största, eller ska vi säga så här, det mest givmilda kontraktet av en superstjärna någonsin. Och nu ska det ju sägas, nu lämnar han ganska många miljoner på bordet när han skrev på det här kontraktet nu.
Jo, han förtjänar bara 1,5 miljon mer per år än Mikko Rantanen. Där. Han förtjänar också ganska mycket. Men vet du att här kommer spåkulan också med ett svar. För nu är det ju så att jag vet exakt varför, hur Connor McDavid tänker som tydligen ingen annan vet.
Okej.
Och det är det att nu det här korta kontraktet som alltså kör igång efter den här säsongen, i början på nästa säsong. Mm. Så under den tiden med den här säsongen och det här, under det här kontraktet som sen startar, så är hans mål att vinna Stanley Cup såklart med Edmonton Oilers. Och nu lämnar det utrymme för det. Men hans stora plan efter det är att sen göra kontrakt med Ontario. Han är själv från Ontario. Mm. Med Toronto Maple Leafs. Och bli den spelaren som för Toronto Maple Leafs till Stanley Cup för första gången sedan 1967. Och vet du, då blir han liksom upphörd. Han blir kung av Kanada på det här Canada National Tower som är 0,5 kilometer högt i Toronto. Så då byggs dit en gyllene tron var Connor McDavid sitter. Det är liksom, det är han, och då blir han större än Wayne Gretzky, Mario Lemieux och Bobby Orr. Och det är hans plan.
Ja, sen kan vi också försöka säga att om han faktiskt kommer att vinna de här Stanley Cup-titlarna i Edmonton. För att som sagt, en orsak till att han är den största orsaken, nu ska vi inte himla med det faktum heller, att den största orsaken till att han gjorde det här var ju för att tillåta Edmonton att bygga ett konkurrenskraftigt lag. Nå, vad var det första Edmonton gjorde?
Just det!
Vad var Anders det första kontraktet Edmonton skrev efter den här nyheten?
Skrev en 7 års kontrakt värt 20 miljoner per år med 29 år i back
Jake Wallman
liksom. Jo, jag reagerade precis på samma, att just så, det var ju liksom en bra plan det här.
Jag ska säga, de plockar in en målvakt. Jag får säga en oprövad målvakt i det där sammanhanget. Connor Ingram hade en jättebra säsong, så det är ju ändå liksom inte riktigt någonting som man kan vänta sig att rakt går att flytta över till Edmonton, som ändå går in i den här säsongen som de stora Stanley Cup-kandidaterna i Pacific, ska väl ändå sägas.
Nej, Connor Ingram, men jag skulle inte säga att han, det är inte liksom någon mål som får mig att tro att wow, Connor Ingram, att det där fortfarande så har de sitt frågetecken eller några frågetecken över målvaktspositionen om de ska vinna Stanley Cup.
Men nu har du åtminstone lite fler miljoner under lönetaket att försöka lösa den frågan. Och
kanske Atro Leppanen kan få en del av det.
Kanske, och förhoppningsvis kanske då inte bara signa en massa sådana spelare för överpris. Nåja, på tal om Connor McDavid, en annan sak som vi genast kan börja säga i när vi nu snackar en av, om inte den bästa ishockeyspelaren i världen just nu, är såklart vem som ska vinna poängligan den här säsongen. För det har ju varit en klassisk frågeställning som vi alltid har lyft upp när vi har haft spåkulan framme. Connor McDavid är ju alltid stalltipset också, men det har ju gått så att han inte har vunnit poängligan heller.
Alltså nu har han ju vunnit några gånger poängligan.
Ja, men inte de här senaste åren.
Nej. Och jag tippar faktiskt att han inte gör det den här säsongen heller, utan min sida av spåkulan berättar att poängligans vinnare kommer från Tyskland och heter Leon Dreisaitl.
Jaha, okej. Det är ju inte heller överhuvudtaget en dålig tippning. Nu ska man kunna säga att
inte revolutionerande.
Nej, inte överhuvudtaget. I och med att om vi tittar på, ända sedan 2019 har tre personer. Nej, förlåt. Ända sedan 2016 är det bara tre personer som har vunnit priset för den bästa poängplockaren i NHL. Connor McDavid, Nikita Kucherov och Leon Dreisaitl. Så med tanke på det, ganska lågårdstippning. Inget fel med den. Jag kan uppskatta att du för en gång skulle gå en säker väg med dina tippningar här, eller i ditt sätt att tyda det som står i spåkullen. Jag tänker ändå säga nu och slå fast också en lågårdstippning, men att det här är året då Nathan MacKinnon äntligen vinner poängligan också, inte bara i den där som är två hela tiden. Nästa sak som vi ska sia i här i spåkulan är såklart vem som vinner finländarnas poängliga. Om det här har varit entydigt att få fram en vinnare, eller ska vi säga att det finns en väldigt kort lista på vinnare på i hela NHL, så är den listan ännu kortare om vi tittar på finländare som har vunnit den här titeln. Mikko Rantanen har haft beslag på titeln nu i flera år. Kommer det att ske någon förändring på den punkten, tror du, Anders? Eller är det Mikko Rantanens pris att vinna också i år?
Alltså, det, om han inte skadar sig så tror jag att han kommer att göra både nytt målrekord och nytt poängliga rekord. Jag hoppas att du kommer här fram till vem som vinner skytteligan i NHL lite senare. Men det där, jag tror att Mikko Rantanen kommer att... Tänk, allt är uppbyggt för honom nu. Nu är han största kärnan i Dallas. Jag har jättestora förväntningar på hur det kommer att fungera mellan honom och Miro Heiskanen. För Miro Heiskanen kommer under den nya Dallas-coachen som har ett namn som är Glenn Kulchan. Är det inte som man säger? Glenn Kulchan. Är det? Var det rätt?
Vi kan säga att det är så som man...
han har nu skyltat med att Dallas ska börja spela ett mer öppet och mer variationsrikt, mer varierande det där anfallsspel, speciellt hur man spelar ut från egna zonen, vilket borde gynna Miro Heiskanen alldeles otroligt mycket. Och då tror jag att Mikko Rantanen också gynnas av det. Så jag väntar mig lite en sån här gyllene axel mellan Miro Heiskanen och Mikko Rantanen som kommer att bidra till att Mikko Rantanen slår alla rekord som han tidigare har haft.
Nu känner jag att du lite, ska vi säga foreshadow, vad heter det på svenska? Du så här hinta lite om vad du kommer att säga om vem som vinner Maurice Rocket Richard Trophy. Så nu vill jag att du berättar det rakt ut. Vem tror du alltså blir säsongens målskytt nummer ett i ligan? Tror du faktiskt att det är Mikko Rantanen?
Nu tänker jag sticka ut min blåvita haka riktigt ordentligt och det där säga att jepp. Han har ju gjort över 50 mål tidigare. Och nu kommer han den här säsongen, vet du. Han kommer att bli tredje finländare som gör 60 mål i NHL och vinner poängligan.
Okej. Jag tror ju däremot inte att han kommer att göra det. Jag tror att Rantanen kommer att ha en mycket bättre säsong poängmässigt nu än vad han hade förra säsongen. Det tror jag absolut. Jag tror att också att han kommer att vinna finländarnas poängliga. Jag tror däremot inte att han kommer att vinna målligan i NHL. Där tänker jag på något sätt tippa en kanske ett väntat namn, men en som många kanske väntar sig att kommer att ha en lite sämre säsong på grund av att han har lite sämre flankstöd. Och det är Auston Matthews. Jag tror att nu är det den här säsongen då Auston Matthews och Toronto gör en alldeles fruktansvärt bra grundserie. Och att de på något sätt helt skakar av sig de här alla anklagelserna om att utan Mitch Marner så blir det inte av. Eller kanske tvärtom liksom får det att verka som att Mitch Marner var helt en B-roll-spelare. Men jag tror att Auston Matthews nu kommer att ha en riktigt sån här alldeles galet bra målsäsong. Och att Toronto Maple Leafs också kommer att spela riktigt, riktigt bra i Atlantic. Behöver inte gå in på hur det går i slutspelet för dem, för det vet alla. Men åtminstone i grundserien kommer de att vara bra.
Men det hör ju till i den här tiden av året att man ska vara positiv gällande liv. Det blir sen andra toner när det börjar vanka slutspel.
Ja, senast den andra omgången igen eventuell Game 7. Men ännu för att återgå till de här finländska poängligorna så har vi fått in ett förslag av Benjamin som gör en tippning där han säger att han tippar också att Rantanen vinner, men han tippar att Anton Lundell kommer att bli två och att han kommer att göra 87 poäng. Och på sitt sätt är det ju en intressantare diskussion. Vem blir två i den här poängligan nu? För Alexander Barkov kommer igen högst antagligen 99% säkert att vara borta hela grundserien. Inte kommer han att vara där och blanda sig i den diskussionen. Vem annan kan finnas där? Roope Hintz då ganska logiskt. Jag med att om Rantanen pangar in massa poäng så kommer väl Hintz också att göra det, eller?
Tummen upp för min del att det där att Anton Lundell det där gör 87 poäng. Jag har själv sagt att ribban för att om han får större ansvar, ribban för att det ska vara liksom lyckat att han måste göra typ 65-70 poäng. 87 skulle verkligen vara bra. Men jag tror och jag tippar att det där att i Carolina så kommer Sebastian Aho nu kanske att spela i den åtminstone offensivt bästa kedjan som han har haft en möjlighet att spela i under hela sin NHL-karriär. Och jag tippar ju att han det där kommer att knacka på 100 poäng. Så han har gjort en gång 89 poäng och då spelar han inte alla matcher. Jag tror att han kommer att knacka på 100 poängsgränsen och tippar nog att att det där Seabass blir tvåaren i den finländska poängligan.
Jag tänker att säga att om Mikko Rantanen är så poängbra som vi båda verkar tro att han blir, så kommer Roope Hintzberg automatik att vara tvåa i poängligan. Sorry nu bara.
Men han är alltid skadad i ungefär 15 matcher.
Just det.
Men hoppas nu han inte det under i februari.
Nej, men nu ser du just det. Han spelar nu också om den här OS-platsen, och inte OS-platsen, han är ju självskriven i truppen, men han spelar om ansvar i OS-truppen, om vi säger så. Så jag tror nog att Roope Hintz är tvåa.
Och det skulle vara ett rejält hopp för honom, för han har liksom, han har ju hela tiden hans poäng, så han har gjort mycket mål, han har gjort över 30 mål i några säsonger. Men det där totala poängskörden, så finns det ännu lite sådär att, vet du, att det sägs att är han den där legitima första centern, så jag tror ju också att nu kommer han att ta ett nytt steg, men jag tror ändå, tippar ändå att Sebastian Aho ligger några poäng före. Men det skulle vara intressant, vet du, om det skulle bli en sån här kamp om den här, liksom riktigt att man skulle kunna följa med i Finland, att vem blir tvåa, det skulle finnas tre spelare som det där, för Lundell, Hintz och Aho som kämpar om den titeln, för att vara näst bäst.
Ja, alltså inte för att vara det nu, men jag tror ju nog att Miro Heiskanen ligger närmare till att vara tvåa än vad Anton Lundell ligger, tyvärr.
Oj!
Att jag tror ju liksom nog att för Lundell tror jag helt som du att taket ligger kanske där vid 70 poäng. Om han spelar en alldeles lysande säsong, så tror jag att han kan göra 70 poäng. Men jag tror ju fortsättningsvis att i Florida så kommer det att vara så. Om det är så att han spelar med Sam Reinhardt, så kommer det eventuellt att bli 70 poäng, om vi ska säga så. Men om man bildar en annan kedja med Reinhardt och Verhage och någon annan spelare där också, och Lundell fortsättningsvis liksom är i den där tredje kedjan på pappret, så då blir det helt enkelt inte lika mycket poäng, det tror jag. För att vara lite krass. Och därför tror jag sen att Miro Heiskanen sen igen, att om det nu går, för vi är ju inte de enda nu, ska vi säga, som tippar att alla kommer att ha en riktigt stark säsong. Det är ju jättemånga som tror det, av alla NHL-insatta skribenter, verkar det som åtminstone enligt alla analyser som jag har läst. Och om det går så kommer Miro Heiskanen att spela en jättestor roll i det. För den här backbesättningen är fortfarande ett jättestort frågetecken. Och om han lever upp till de förväntningarna, så kan det bli 80 poäng.
Jag håller med just det du sa, att det är en större sen att han blir två än Anton Lundell. Jag tänker att du säger att det är större sen att han blir två än till exempel Aho eller Hintz. Men jag tror ju också att 73 poäng är hittills då Miro Heiskanens rekord i NHL, vilket han tangerar då där Reijo Ruotsalainen finska rekord från 80-talet. Och jag tror ju också att nu finns det nog den där stora möjligheten att Miro Heiskanen gör över. Att han gör mer än liksom en poäng per match minst. Jag håller med dig om det här. Vart det sen räcker i den finländska poängligan, och vart det räcker bland alla backar i NHL, så det är en annan fråga. Men jag tror också att det blir nu Heiskanen får en verklig comeback-säsong efter en ganska svår säsong förra året.
Anton vill veta vilken rookie som ska överraska, och för att besvara den kan vi egentligen nästan gå in på den nästa. Jag kom inte på någon så jättesjälvklara rookie-namn som kommer att vara jättebra.
Är det då finländska rookie det gäller?
Nej, jag tror att den här frågan gäller alla rookies, men jag skulle vilja svara med en finländsk rookie. Och jag vill egentligen tangera det som Jenny också skickar in, för hon har svarat egentligen på en annan fråga om vem som blir säsongens blåvita överraskare, och hon tror att Ville Koivunen kommer att bli det, i och med att så som det ser ut just nu så kommer han att få spela väldigt mycket i de här toppkedjorna. Antingen med Sidney Crosby eller Evgeni Malkin, och då såklart om man får spela med Sidney Crosby så blir det också poäng, och blir det poäng så kommer du att nämnas i de här Calder-diskussionerna. Och det är jag faktiskt lite av samma åsikt med. Att när jag nu inte själv kommer på sådana här jätteuppenbara, det dyker ju alltid upp rookies som spelar jättebra, men jag kommer inte just nu på en enda som skulle vara en sån här uppenbar supertalang som genast skulle vara en sån där som man tittar på är wow, den här killen vet man redan nu att kommer att vara jättespännande att följa med ur ett Calder-perspektiv till exempel.
No, jag är i samma lag nu. Jag tror också att Ville Koivunen är den här liksom som kan få ett verkligt stort genombrott. Han är chick, han har ju vissa likheter fast han är ytterforward. Han har vissa likheter i hur han spelar med Sebastian Aho. Jag tror på honom. Men sen, vad jag nu förstår, så visst är det så att Levi Meriläinen är rookie. Han är det där, han har bara spelat 12 det där, allt som allt 14 NHL-matcher. Så det där, en målvakt som slår in. Det kommer ju alltid mellan de här rookie-målvakterna som gör grundfinansonger. Jag tror ju att Levi Meriläinen, jag antar att han kommer att få spela där kring 25-30 matcher. Om det sen är tillräckligt mycket för att riktigt notera, så är en annan fråga. Men honom tror jag på att kan göra en riktigt, riktigt bra säsong. Sen ska vi säga att Aatu Räty kan inte mera vara rookie, för han spelade över 30 matcher förra säsongen och 25 med gränsen.
Mm. Och sen om man frågar då rent ur ett internationellt perspektiv, de här största experterna, så verkar ju de flesta överens om det Ivan Demidovs år att stiga fram och slå igenom som en HL-spelare. Och där, såklart, där kan det också bli en finländsk krydda på det, om vi nu ska ha på oss våra blåvita glasögon här. För just nu, åtminstone, nu får du rätta mig om jag har fel. Men Oliver Kapanen är väl center i den kedjan där Demidov är som ytter.
Just det. Men som sen får vi inte heller glömma, hej, Matthew Schaefer, för han ska väl nog börja nu i det där i New York Islanders, så han har ju nog det där, han har ju nog grymma förväntningar på sig.
Det är sant, men samtidigt säger jag mer att som back i Islanders så kommer du inte att kunna sticka ut i mängden lika mycket som en offensivt sinnad anfallare i ett Montreal Canadiens som spelar väldigt anfallsglad ishockey just nu.
Men det är sant, det är sant, det är det där, sen det där, ja, no. Men det, varken Demidov eller Schaefer är ju överraskande. Vi är lite dåliga nu med att komma med sådana överraskningar. Säkert, finns det sen det där.
No, Koivunen skulle ju nog vara en. Inte nämns han, jag gick igenom de här listorna. No. När jag såg den här frågan så gick jag igenom lite sådana Calder Odds-listor. Och inte nämndes Ville Koivunen i en enda av dem. Inte.
No, sen finns ju det där plötsligt. Sen har vi ju två killar som det där. Som håller oss lite till finländare som nu ingen, jag tror ingen del tävlar om att vinna Calder, men liksom säsongens bästa finländska rookie, så det där, om Jani Nyman i Seattle får spela annat än i fjärde kedjan som han nu tycks börja i den här säsongen, så han är ju en, har bevisat att han är en riktigt bra målskytt till och med på högsta möjliga nivå. Och sen en annan målskytt som nu får sin chans i NHL äntligen är Joakim Kemell. Alltså,
snacka om att skruva upp förväntningarna för hans NHL-debut i det där genrepet som han gjorde. Kör över en Andrei Svechnikov som bara sol och kör i neutral sol. 100% ren tackling ska sägas. Och att han sen ännu pangar in segermålet efter att Sebastian Aho dragit på sig en utvisning för att han blev sur på den där tacklingen. Alltså det är nog, om det går att få 10 i betyg för ett genrep, så är det nog för Joakim Kemells del. Och där snackar vi nog någon som jag tror också, helt som du, att verkligen kan vara den som stiger fram och överraskar. För där ska vi säga så att Ville Koivunen kommer glida ju lite in på ett bananskal för att han eventuellt får spela med Sidney Crosby. Medan Joakim Kemell tvärtom sen har nu den här chansen att skapa det där namnet för sig själv i ett Nashville som ingen förväntar sig någonting av. Det kommer att finnas mycket istid att få om han presterar på ens en semibra nivå. För Nashville kommer att vara dåligt. Så ta för dig, Joakim. Ta en plats i den där truppen och skjut in dig till och med i OS-laget.
Ja, det är inte så att just i den här matchen nu som han avgjorde så spelar han i samma kedja med Steven Stamkos, som ju också har lite, ska vi säga...
No, men inte kan du jämföra Stamkos med Crosby just nu, inte?
Nej, men inte det då. Jag menar att... Inte, det är ju heller ett skräpspelfördelar att ha Steven Stamkos bredvid dig.
Nej, no, det är sant. Inte för det liksom är samma sak som att snacka om Steven Stamkos ens för 2 år sedan. Så Steven Stamkos förra säsongen var ju nog en liksom skugga av den Steven Stamkos som vi har fått se.
Och därför kanske han gör comeback den här säsongen.
Och det är därför som han kanske får spela.
Men Joakim Kemell har ju det här problemet att han faller ju emellan helt i skuggorna. Att han måste, och det här vet vi med NHL, att de måste hitta den där liksom jämnheten. Att det räcker, att plötsligt när det blir 15 matcher utan ett enda mål för en kille som ska vara målskytt och lite lever på sitt målskytt. För att han blir nog knappast ändå den där största tacklaren i NHL. Det där. Så det där, den där jämnheten måste hittas.
Om vi då inte bara begränsar oss till att titta på rookies, tror du att det finns någon annan finländare som kan överraska positivt den här säsongen?
No, jag har jättestora förhoppningar på Aatu Räty. Jag har alltid gillat Aatu Räty hemskt mycket. Och han har jobbat på sin skridskoåkning och nu kommer han att vara, det verkar som att han skulle vara fjärde center i Vancouver, men när jag nu tittar på den där kedjan så verkar det som en kedja som nu inte helt sån här liksom bara bromsa bakåt kedja, så det där Aatu Räty är mitt svar. Stora förväntningar på honom.
Mm, jag har på något sätt, eller ska vi säga att jag hade före han åkte ut för det här vansinnesanfallet, eller vansinnesövergreppet, Kaapo Kakko alltså, före han skadade handleden och nu kommer han vara borta till åtminstone november, så hade jag jättehöga förväntningar på att det här är säsongen då han verkligen etablerar sig. Och jag tror fortfarande att han kan göra det. Jag tror fortfarande att han kan göra det, men han missar nog jättemånga viktiga matcher i början av säsongen när man på något sätt svetsar laget samman. Så det blir, den där uppgiften blir tuffare och jag liksom på något sätt ser det här som förmildrande omständigheter om hans säsong inte blir en helt 100% i full träff. För att han är fortfarande ung, ska vi minnas. Han är fortfarande i ett kedje där du inte liksom väntas gå in i en trupp och dominera. Men jag tror att om allt faller på sin plats så kan det här bli Kaapo Kakkos stora säsong.
Ja, alltså, och det, när du säger att han är fortfarande ung, han fyller faktiskt 25 år i februari.
Det är ganska ungt, Anders.
Ja, men i NHL så nu, för att den har ju flyttats bakåt den här. När, liksom, när spelarna kommer in i sin prime. Mm. Och jag håller nog med om, jag tycker faktiskt att det här är, det, han får, nu är den här, det var väl tummen som fick någon benbrott. Att det är en förmildrande omständighet, men om han kommer tillbaka nu i skiktemper i november, så därifrån framåt, han kommer antagligen att ta sin plats igen i Seattles första kedja. Men det där, jag är nog kanske till och med lite kritisk att jag igen ser att det är jättestora förväntningar. Han får försöka sig nu på att spela i första kedjan. Men det måste Fankkanen Amma bli liksom resultat. Han måste visa att han är en spelare för första kedjan.
Hela ligans stora utropstecken. Och det här är en diskussion som vi tar varje år och som brukar väcka lite debatt. År ut och år in känns det som när vi väljer våra spelare. Men vem, Anders, har du nu som säsongens stora utropstecken i dina papper?
Men är det någon spelare som liksom, som, alltså när utropstecken, någon som jag med...
Du får inte säga Jack Hughes, nej.
Och jag får inte säga Connor McDavid.
Nej.
Att, jag menar, det måste vara någon spelare som ändå, som man vet att det är bra, men som kanske ändå lite överraskar.
Alltså jag skulle vilja säga någon som inte har varit liksom i den här stora massans medvetenhet, som slår igenom och blir en NHL-stjärna.
No, nu vet jag inte om det här, okej. Okay. No, om jag flyttar ribban så att jag säger som slår igenom och blir en NHL-superstjärna, får jag ta den?
Tänker du säga Jack Hughes?
Nej. Utan jag tänker det där åka iväg in med tankar till Quebec och lyfta Nick Suzuki fram där.
Jag tänker inte godkänna det svaret. Jag tycker att han redde det.
Han gjorde första gången över 80 poäng.
Ja, men han var i diskussion om att vara med i Four Nations-laget.
Ja, men han var inte.
Nej, han var inte, men han var i allvarliga i diskussioner och folk såg honom som ett ganska kontroversiellt, en kontroversiell nobbning.
Så du godkänner inte honom?
Nej, jag godkänner inte Montreal Canadiens bästa spelare.
Måste jag plocka någon annan då?
Du måste plocka. Nej, det är okej. Jag kan godkänna det. Nick Suzuki, feg gissning, men okej. Jag tänker sticka ut hakan lite mer och säga att Anaheim Ducks, jag vet att jag har sagt tidigare år att jag har väntat mig att de ska bli jättemycket bättre. Jag vet inte varför jag har en soft spot för dem. Men nu tror jag att den back som överraskar på samma sätt som kanske Brock Faber på något sätt har lite liksom glidit in och blivit en sån där elitback lite ur tomma inte på sitt sätt, så tror jag Jackson Lacombe, så när jag lite liksom kollar på sådana här doldisar som folk väntar sig ska ta stora steg framåt, så var han en sån här som kom på väldigt många listor, och ändå att han gjorde den förra säsongen 14+29, fick börja spela jättemycket powerplay, blev deras powerplay etta som back i Anaheim Ducks, så det är ett ganska dåligt Anaheim Ducks ska sägas, men i och med att det är dåligt så finns det också jättemycket istid att ta där, och det finns jättemycket poäng att plocka. Tror jag att han kommer att leda Anaheim Ducks till slutspel? Nej. Men tror jag att han nu kan slå sig igenom och bli en sån här back som man talar om att hej, no, Anaheim Ducks har ju åtminstone den där Jackson Lacombe. Det känns som att han har potential att göra det.
Men om du ska tala liksom att jag är feg när jag tar Nick Suzuki, så nu gjorde ju Jackson Lacombe just ett helt vansinnigt kontrakt som vi placerar honom egentligen som en superstjärna bland backarna i NHL.
Ja, men han har inte förtjänat det.
Okej.
Okay. Ja, alltså det var ju en risktagning kan ju sägas. Och vi kan kanske börja titta närmare på lagen. Vilka lag kan överraska? Och nu snackar vi nu ihop oss lite för det här avsnittet. Vi kom överens om att vi båda ska lyfta fram en svart häst per konferens. För om vi ska vara riktigt ärliga, så det är ju det realistiska. Att en svart häst går vidare till slutspel i väst. Och max en svart häst går i väst. Och max en svart häst går vidare i öst. För fler än så brukar det inte rymmas mera i slutspelet i tabellen. Före jag låter dig svara, Anders, har vi fått förslag av er som lyssnar också. Patti tycker att Anaheim ser bra ut i väst. Ser du, jag är inte ensam som tycker det. Och att Detroit ser bra i öst. Och Krabbe skriver också att Ducks ser jättebra ut i år. Och att han hoppas till och med att de ska kunna nå konferens. Final. Nu sa jag redan att jag inte tror att Ducks kommer att ta sig dit, men vad tror du, Anders? Ser du Anaheim i slutspelet?
No, jag ser ju inte dem i slutspelet, nej, det gör jag inte. Jag tror att de gör en bättre säsong än det där än på många år, men jag tror
det är inte så, det, du lägger inte ribban så här eller sökt här i
så. Men det där, jag tror inte ännu att de är redo för slutspel. Man ska ta, det är nog, alltså, man märker man bara fundera, det låter först att jag har svaret, det finns ju många, men det blir nog jädrans svårt att plocka fram. Man skulle kunna säga det där att hur man räknas då, är det svarthäst, någon som inte har varit. No, jag gör nu en sån här, det här är nu, nu kommer du att helt skratta ut med, men när du sa att det kommer att vara dåliga, så jag tror ju igen att det där, att det kommer att ske en ordentlig det där comeback av det där laget från Music City, det vill säga Nashville, och den startar med att Jose Saros gör en bra sång. Så jag tippar lite att Nashville kommer igen att kräla in sig i slutspelet, och då får man väl räkna dem lite som en sån här överraskning.
Det skulle vara en jättestor överraskning. Alltså jag har nog de som ett av dem, alltså det sämsta laget i Central.
Okej.
Okay. Ärligt talat. Alltså inte ser jag något sätt så att de skulle kunna vara så mycket bättre än det vad de var i fjol. Jo, Stamkos har varit där nu ett år, Marcus har varit där ett år, men nej, jag ser inte en framtid för det här lagbygget så som det står just nu i alla fall. Tyvärr.
No, men då godkänns det ju absolut som en svart häst.
Absolut, absolut. Tycker att det var ett vågat svar. Mitt svar kommer också från Central, men jag säger att det är Utah Mammoth som är svarta hästen. För jag känns, av alla de lagen som finns som kan klassas som en svart häst i den västra konferensen, så tycker jag att de är närmast att ta det steget till att faktiskt kliva in i slutspelet också. Inte var de jättelångt ifrån i fjol heller, om vi ska vara helt ärliga. Plus att jag kan erkänna att jag blev himla övertygad om Clayton Kellers ledarskapsförmågor när han ledde USA till ett VM-guld i Stockholm.
Mm. VM klingar högt i NHL. Alltid.
Nej, men, jag menar, det var inte vad jag menar, utan jag menar att han visar genom att lyckas vara ledare för ett USA som kom till VM och verkligen spela.
Ja.
Så nu säger det ju någonting om hur han är i omklädningsrummet.
Sakari Manninen är övertygad också i VM.
Anders! No, okej. Om vi går in på mer ur en negativ vinkel då, vem tror du att överraskar negativt som lag? Och här igen, före du får svara, Patti lyfter fram Tampa, Colorado och New York Rangers. Av dem skulle de två förstnämna nog vara riktiga överraskningar, och de floppar på oss av åtminstone hur de flesta experterna verkar se styrkeförhållandena inför säsongen. Men vad tror du, Anders?
No, Rangers är såklart det där. Det är ju ett intressant lag, för det är jädrans svårt att säga att har det blivit bättre eller har det inte blivit bättre. Liksom, men jag blir liksom inte överraskad om Rangers har en dålig säsong. Men det där, jag tar igen den här, min favorittipp som jag alltid drar fram, och jag vet att man får klandra mig för det. Men jag tippar ju att Toronto Maple Leafs blir den negativa överraskningen.
Också i grundserien då?
No, just det, för jag tror inte att de kommer att, jag tror de kommer att ta sig till slutspelen, men jag tror inte att det där de kommer att tralla sig genom den grundserien som liksom att bästa lag i Atlantic.
Ett av de tre bästa heller.
För att det ska ju finnas någonting som man tippar, som är liksom, för det är inte, man inte tar den här lätta vägen. Så jag tippar ju att det där att Ottawa den här säsongen kommer att skuffa ut Toronto från den där tre bästa lagen i Atlantic.
Ja, på min tre bästa lista finns inte Florida där heller. Jag tror inte att Florida lyckas knipa en topp tre. Jag tror att Tampa Bay finns där. Jag tror också att Toronto finns där. Och sen finns den där tredje platsen att spela om. Jag tror inte att det är Florida som tar det. Ottawa kan ta den. Montreal kan ta den. Men överraskning, flop. Alltså Rangers känns som ett så lätt val att gå till. Jag tror också att ett lag som dessvärre kan vara ganska mycket sämre än väntat, så är också, vågar jag säga det, Carolina Hurricanes.
Och där tror jag att Carolina Hurricanes inte kommer att ha något som helst problem i grundserien. Jag tror att de kommer att vinna. Metropolitan tycker jag att det är ganska så där svagt. Jag tror att,
men det är just det. Det är just det, att liksom, det känns svårt liksom att lägga en floppvarning på någon i öst, för att det liksom är så jämnt där på något sätt.
Men Washington kommer att raka neråt från förra säsongen.
Ja, det är sant. Men alltså det som jag är lite rädd för, att det har kommit nya spelare på nyckelpositioner i Carolina, och i och med, som vi så många gånger har pratat om, att det där spelsystemet är så annorlunda där och det är så mer krävande, så man vet inte om Nikolaj Ehlers och Keandre Miller framförallt är sådana som faktiskt trivs i det där systemet, eller om de kommer att gå jättemycket bakåt jämfört med vad vi har sett i Winnipeg eller New York Rangers för deras del. Så därför är jag bara lite skeptisk. Jag vågar inte liksom genast slå fast att Carolina kommer att vinna Metropolitan till exempel, för där är frågor som måste besvaras. Och där säger jag bara att om jag nu ska sticka ut hakan och lägga en floppvarning på någon i öst, så säger jag att det är dem.
Nu vet vi det.
Och i väst så tänker jag säga att jag nästan väntar mig att den största floppen kommer att vara Los Angeles Kings i jämförelse med vad man väntar sig på Barca förra säsongen.
Det är ju också en ganska bra tippning, för jag tycker också liksom att det där att var det månne nu den där förra våren, det var det den som det borde liksom att klaffa. Att det gick lite luften ur det här Los Angeles Kings.
Då återstår bara en stor fråga. Vem är det som vinner Stanley Cup? Sami tror att det är Florida eller Dallas. Benjamin skriver att Florida vinner, tar en three-peat och den här gången får en revansch mot Vegas Golden Knights i finalen. Oscar tror att det är Dallas och Rory tror att det är något lag som inte har en massa OS-spelare i sig, så han lyfter fram att New Jersey Devils skulle kunna vara ett som överraskar och vinner Stanley Cup. Och här vill jag bara påpeka att de kommer nog att ha ganska många OS-spelare också, yeah. I och med att Schweiz är med i OS. Men ändå, alltså jag gillar tanken där, om vi säger så. Men Anders, vem har du
Jack som? Jack Hughes är med i OS.
Ja, alltså de har ju många, men alltså jämförelsevis.
Jakob Markström.
Ja, om man jämför med hur det var i Four Nations så har de ju nog många fler numera i OS. Men Anders, vem har du?
Jag var faktiskt för några dagar sedan i Sportnytt på tv-sidan och snackade om det här och kom med min tippning, och jag måste ju komma med samma igen. Om man ska säga, tänka vinna Stanley Cup, så finns det, tycker jag, i öst inte ett enda annat lag som kan slå de här bästa västerlagen än det där Florida Panthers. Men då krävs såklart att Florida Panthers får sina spelare tillbaka där, lyckas lappa till. Så ja, Florida Panthers-serien från öst är ena finallaget. Och från väst, där kommer, finns det ju fyra riktigt starka lag. Om man tänker, det är såklart Edmonton, det är Vegas, det är Dallas och det är Colorado. Och jag kommer nu inte ifrån att jag tror att det här är Dallas år nu. Och jag det där ser Florida och Dallas i Stanley Cup-finalen och det där, jag tippar att Dallas vinner.
För en gång skulle det jag som inte tror på de här berättelserna, Anders, om att det här ska vara Dallas år, som att de fixade. I fjol, när slutspelet körde igång, eller när slutspelet nyss hade kört igång, så målade jag upp ett sådant här mardrömsscenario för den finländska NHL-vännen. Att det faktiskt kan gå så att det är idel lag som inte har finländare i framstående positioner som spelar om Stanley Cup-bucklarna. Och nu tror jag att det här året då det händer. Jag tror att det är Vegas. Jag tror att det är Tampa Bay i final. Och jag tror att Vegas är det där laget som tar sin andra Stanley Cup-titel nu. Att de har mästerskapsfönster uppe. De är så aggressiva i sättet som de bygger laget. Jag tror att Mitch Marner kommer att spela väldigt bra i Golden Knights-system. Jag vet att jag sa tidigare att Austin Matthews kommer att visa vad han går för utan Mitch Marner. Jag tror också att Mitch Marner kommer att visa vad han går för utan Austin Matthews. Och Vegas Golden Knights kommer att lyfta Stanley Cup-pokalen i juni 2026. Tråkigt för finländarna, men åtminstone har vi haft ett OS-brons att glädja oss för innan det.
Vegas är det där en bra tip, men det är ett jäkla bra lag. Jag räknar med att det där att i Pacifics divisionsfinal så det där är det, så lyckas Edmonton slå ut det där Vegas, och sen är det helt slutkörda när de möter Dallas i det där i konferensfinalen.
Du tänker inte ta ställning till min andra lilla tippning som jag klämde in där, att Finland vinner OS-brons?
Nu med Alexander Barkov borta så är det ungefär maximal prestation som om de vinner OS-brons, men det där, jag vill inte ännu tippa.
Du måste, spåkulan står här framför oss nu, Anders. Inte kan du börja slänga ett täcke över den bara för att det kommer en obekväm fråga, inte?
När jag har sagt liksom att jag har sagt att jag får vänta med att Finland är i final i OS och det där.
Ja.
Alexander Barkov borta. Alltså det finns någonting i mig som förbjuder mig från att ändra på den tippningen. Alla får skratta åt mig. Och säga att jag har själv sagt att det här var egentligen det att Alexander Barkov är borta. Så det var liksom det. Att nu måste man bara acceptera faktum. Och så kan jag inte ändå själv göra det. Vad säger det om mig?
Ingen kommer att skratta åt det, Anders. Jag skrattar åt situationen. Nästa vecka, hörni, då har NHL kört igång ordentligt. Och vi har någon form av NHL-hockey. Riktig NHL-hockey att ta ställning till också. Om ni har en fråga så skicka in den på Yle Sportens Instagram eller på mail till svenskasporten@yle.fi. Vi hörs igen.
Tack och hej och ha det bra.